Det handlar ju om att faktiskt tro på en lösning. Tro på någon slags kraft. Någon som jag inte har lyckats med själv. Tro på någonting annat än min egen vilja. Min sjuka hjärna som sätter mig i drogerna och spriten om och om och om igen. Liksom. Ja, varmt välkomna till ännu ett avsnitt av Hedén med Boman och Granander, en beroendepodd. Hej Boman, hej Granander.
Hej Nemo.
Hej Nemo.
Sa de varmt i kör. Härligt att ha er här igen, hur mår ni?
Vi mår fint, tack.
Mm. Ja, det är bara bra faktiskt.
Hur är livet i beroendevårdvärlden?
Jo, men det rullar på som det brukar göra. Det är som förra gången vi satt där. Arbetet pågår för fullt och vi börjar närma oss öppning nu av The House Mansion. Vilket känns riktigt spännande. Och börjar kunna välkomna klienter och anhöriga dit. Det kommer bli en otroligt fin atmosfär och en väldigt fin plats att vara på. Som även jag ser fram emot att vara på och jobba på.
Det kommer du få vara.
Ja, det hoppas jag.
Var försiktig med vad du ber om.
Jag tänkte på en sak. Ni är ju i lite olika åldrar får man säga. Och brukar ni tänka på det när ni tar er an klienter? Att till exempel, vi säger Robert att du, någon hör av sig till dig och du känner att det är en yngre människa och du tänker så här, ja men kanske bättre då att Felix tar sig an den här. Eller spelar det ingen roll?
Jo, det kan absolut spela roll. Och här ser ju vi en otrolig fördel att vi faktiskt har olika åldrar. Och egentligen med samtliga våra terapeuter, för det är ju behandlingsmatchning som vi också utgår ifrån. Det behöver inte nödvändigtvis handla om ålder faktiskt, utan det handlar också om vad det är för person.
Och historia, intresse, vart kommer den ifrån?
Precis.
Kan det vara så att någon till exempel börjar terapi med någon av er och känner så här, nej men jag vill byta, och så byter ni sinsemellan, eller hur fungerar sånt där?
Det har vi. Vi har haft klienter som går fram och tillbaka.
Nej, men så är det ju. Man har sin personliga terapeut hos oss. Om man går individuell behandling, går man i grupp så växlar ju terapeuter även där. Men där är också då en ansvarig för gruppen. Och det kan ju vara så att vi av olika skäl ibland så behöver någon annan hoppa in och ta över en klient en eller två gånger under behandlingens gång. Men det kan ju också vara så att vi gör bedömningen att nej men den här tjejen eller killen skulle nog faktiskt tillgodogöra sig ett par samtal med Anna, vår terapeut, eller med Marcus, eller med Felix, eller med mig, eller med Sandra. Och så växlar vi emellan oss för att vi gör då bedömningen att nej, men här kan det vara nyttigt att ta ett samtal med en annan terapeut också.
Och jag vill tillägga att de namnen du nämner nu, det är ju folk som med stor sannolikhet kommer dyka upp i podden framöver på olika sätt. För att vi vill ju gärna lära känna alla anställda hos The House Rehab, och det finns många med olika speciella kunskaper och speciella livshistorier som är mycket välkomna att komma till podden och berätta dem.
Värda att lyfta upp.
Verkligen. Så det är mycket spännande som händer hos er, och jag är mycket glad att ni är med mig. Och
jag är glad att få vara med.
Ja, men det är härligt, det är härligt. Sist vi såg så började vi prata om de 12 stegen, och vi hann egentligen bara 3 steg. Ska vi göra en liten kort recap på steg 1, 2, 3? Kan du sammanfatta dem på 45 sekunder, Robert?
Det kan jag. Första steget att lösa ett problem, vilket problem som helst, måste alltid vara att jag ser problemet. Jag behöver se att jag har inte fixat det här problemet på egen hand när det kommer till beroendeproblematiken. I steg 2 så behöver jag börja tro på att det finns en lösning. Och i steg 3 så behöver jag ta ett beslut. Det är inte krångligare än så. Och jag tror att vi sa det sist, att vi på The House ser steg 2 och 3 som transportsteg in i själva arbetet, och det är här vi verkligen sätter igång, medan många andra behandlingshem avslutar sin behandling här.
Och det vi gör här i de här avsnitten, det här dubbelavsnittet, det är att vi går igenom grundstegen, hur de såg ut från första början, hur de funkar i den stora boken, den stora blå boken som vi jobbar efter i tolvstegsvärlden. Men vi pratar också om hur ni på The House Rehab har anammat det här och vilket sätt ni gör det på, som är snarlikt, men det finns vissa små skillnader, framförallt gällande Gud och det här högre maktenpratet.
Och också hur vi tittar på stegen, där vi faktiskt tittar på vad vetenskapen säger om det här. Vad är de här stegen faktiskt innebär? Och hur påverkar de här olika grejerna vi pratar om i programmet oss, som sagt, enligt vetenskapen?
Mm. Precis. Vi går in på varför vi ska göra de här sakerna och vad säger forskningen om det. Och viktigt att tillägga här är ju också att eftersom vi diskuterade det mycket i förra programmet, ordet Gud till exempel, vi har ju valt att ta bort det helt och hållet från vårt behandlingsprogram. Med all respekt för den som vill tro på Gud, men vi menar att ingen checkar in på behandling för att hitta Gud. Det får man jättegärna göra på eget bevåg och precis som man själv känner det, men vi menar att en behandling ska minsann inte pracka på någon Gud.
Hur ser det ut på de andra 12-stegsbaserade behandlingshemmen runt om i Sverige? Har folk gjort liknande varianter och tagit bort Gud, eller är det oftast kvar?
Vi kan ju inte svara hur det är på samtliga ställen, men
det är lite olika helt enkelt.
Ja, det är lite olika, men många har fortfarande det kvar. Man har sinnesrobönen, vilket är en bön man läser i slutet på ett A-möte eller tolvstegsmöte, som är en jättefin bön, men man har ofta sinnesrobönen hängandes på väggen i någon plansch, och man har stegen hängandes på väggen och kanske olika deviser hängandes på väggen. Vi har ju valt att ta bort alla de här sakerna, utan det här måste klienterna få välja själv och hitta själv om man vill det.
Jag tycker att ett perfekt exempel är faktiskt en historia du har, Robert. När jag tror det var en av dina första terapeuter som kom fram och frågade hur det var med spiritualitet, eller hur är det med andligheten idag?
Ja. Det stämmer. Jättefin. Jag tycker jättemycket om honom. Men det här var mitt första möte med beroendevården egentligen. Och han stegade fram till mig och sa: tjena, jag heter Bosse. Hur har du med andligheten idag? Och där sa det pang för mig. Mina dörrar slog igen på en gång. Okej, den här gubben är galen. Men jag sitter väl här i 12 veckor då för att rädda mitt äktenskap.
Mm. Och enligt mig så är det ju så att när vi arbetar med vård så ska inte det vara en förlängning av våra egna personliga åsikter, vår egen personliga tro. Utan här så måste vi titta på hur kan vi prata till så många som möjligt ur ett vetenskapligt perspektiv. Mm. Och inte vara någon slags konstig förlängning till en tolvstegsgemenskap eller att, som sagt, att man sitter och prackar på det man själv tror och tycker. Mm. Utan här ska man få, förhålla sig, subjektiv.
Precis, du har helt rätt. Men sen läser vi ju också nu original 12-stegen från hur AA grundades. Och här skulle jag ändå vilja lägga till att vad som är fint här är väl att eftersom AA inte tillhör någon religion och är väldigt tydliga med det, men sen står ju ändå ordet Gud och här blir många rädda. Så vitt jag vet så finns det få, om ens något annat rum där samtliga religioner och icke-troende faktiskt sitter i samma rum och till 150% respekterar varandras tro. Mm. Jaha, du tror på någon slags kristen gud och du tror på Mohammed och du tror på Satan och du tror på AIK. Ja, men fine. Och så vidare. Och du tror inte alls. Och jag känner faktiskt inte till något annat rum där respekten för varandras tro är så oerhört stor.
Och det är ju som det står i blå boken. Det är ju som att vi alla har undkommit ett skeppsbrott. Är inte så det står? Mm. Men att vi alla har liksom blivit räddade ifrån det här. Och det tar ju egentligen en viss typ av ödmjukhet i form av att det faktiskt är full acceptans i rummen.
Mm. Det står ju också där att det förde oss samman, men det var inte det som gjorde att vi också höll samman. Det som skiljer oss från just ett skeppsbrott som det står i boken är ju att vi delar en gemensam lösning.
Mm. Nej men verkligen, och jag kan tycka att det är lite... Ja, men nu är det så gamla grejer där. Vi har snackat om 100 år gamla texter i princip. Så det är klart att det finns syften med det. Men just det här att ordet Gud ryggar så många tillbaka på, att det blir lite problematiskt ibland. För att det är just för att det också trycks så hårt på att det är ens egen Gud. Och då blir det så här, ja, men varför ska Gud ens vara med då, kan man tycka egentligen. Men då försöker jag verkligen trycka på det här med att det handlar ju om att faktiskt tro på en lösning. Tro på någon slags kraft. Någon som jag inte har lyckats med själv. Mm. Tro på någonting annat än min egen vilja. Min sjuka hjärna som sätter mig i drogerna och spriten om och om och om igen. Liksom. Fick att bryta ner det till det. Liksom.
Börja ta hjälp.
Mm. Verkligen, och det är så lätt när man pratar om det så här med andra människor som har fått den lösningen, men kan vara så svårt ibland
när man
pratar med folk som krigar och är mitt i smeten liksom.
Mm.
Nu ska vi hugga tag i det som kommer efter transportsträckan. Vi är framme vid steg 4 och det lyder så här: vi gjorde en grundlig och orädd moralisk inventering av oss själva.
Precis, och här hade man då kommit fram till att det var bra att göra en inventering över ilska till exempel. Och besvikelse, alltså människor jag var irriterad på, eller företeelser. Och det här är ju det första steget inom tolvstegsrörelsen som då ska vara skriftligt.
Mm.
Innan dess så ska vi faktiskt inte ha jobbat skriftligt, utan det handlar om vissa konstaterande. Hos oss har vi då valt att titta på varför ska vi göra det här? Varför ska vi titta på ilska och besvikelse? Och på vilket sätt påverkar de här känslorna oss och vår hjärna? Ilska är någonting som påverkar oss oerhört mycket och sitter i amygdala i hjärnan och påverkar hela vårt mående. Och är vi till exempel väldigt arga och irriterade så påverkas till exempel vårt minne.
Absolut att vårt minne påverkar oss. Det är egentligen hela vår hormonuppsättning som faktiskt styr väldigt mycket hur vi mår. Och något som är väldigt tydligt just när det kommer till att ta sig in i tillfrisknande, det är just att vårt beslutsfattande och hur vi agerar påverkas ju otroligt mycket utav den här ilskan eller svartsjukan eller bitterheten. Mm. Och att hitta ett konstruktivt sätt att hantera den och arbeta på den är väldigt lämpligt.
Mm. Och viktigt här att lägga till är ju att steg 4 är uppdelat i 4 delar. Vi kommer ju läsa igenom de här. Så det här är ju bara den första delen av steg 4. Där jag börjar titta på vilka personer till exempel har jag varit arg på eller varit besviken på. Här kommer då alla människor upp. Jag får gå tillbaka hela mitt liv. Om jag minns en fröken som skammade mig när jag var liten, så då ska hon upp. Om jag minns att några vänner slet upp toalettdörren när jag satt på förskolan och alla stod och skrattade. Mm. Nej, men då ska de upp. Om jag minns de här sakerna, om det poppar upp när jag sitter med den här uppgiften, nej, men då ska de upp. Mm. Så jag fyller i namn och varför och sen tittar jag på vilket sätt har det här påverkat mig? Har det här påverkat min självkänsla?
Förmodligen.
Har det påverkat min trygghet, även min ekonomiska trygghet? Och har det påverkat mina ambitioner och förhoppningar?
Oftast är det ju nästan allting.
Oftast är det nästan allting. Jag tittar också på om det har påverkat mina personliga relationer eller mina sexuella relationer. Mm. Och vi har också lagt till stolthet. Så på den här listan så hamnar... Det vore konstigt om min partner till exempel inte hamnar här. Det vore konstigt om mamma och pappa pappa till exempel inte hamnar här. Mm. Utan de här människorna hamnar här. Och man brukar ofta höra i gemenskapen att steg fyra är så tungt och det är så jobbigt och jag mår så dåligt och så vidare. Och absolut, det är klart att det kan vara tungt att skriva ner de namnen som står mig allra närmast. Än desto viktigare är att jag går igenom det här hyfsat snabbt.
Och det är ju ofta som man, när man sitter och arbetar med klienter eller med sponsorer, och att de ifrågasätter, men varför ska jag ta upp något som var när jag var så liten? Eller varför ska jag ta upp något som hände för så länge? Så här, det där spelar ingen roll. Mm. Och det är ju så att när de här minnena kommer tillbaka, eller de här sakerna ligger kvar i oss, så fortsätter det att påverka oss. Mm. Och det är ju inte mycket svårare än när ett minne kommer tillbaka och det liksom griper fast igen. Mm. Antingen genom den här lilla ångestspiken eller att man fortfarande kan spela upp de här sakerna om och om och om igen i huvudet, vilket påverkar vårt aktuella humör än idag.
Och här får jag också chansen för oss som terapeut, så får ju vi en väldigt viktig och stor inblick i klientens situation och vad som har hänt i dens liv. Mm. Finns det några trauman till exempel, och vad som är ett trauma, det är ju faktiskt något högst personligt. Mm. För någon är det ju ett allvarligt övergrepp. Mm. Och för någon annan så är det kanske egentligen bara en flytt. Mm. Och jag ska inte säga bara, jag ska inte förminska det, inte på något sätt, utan att jag flyttade till ett annat land till exempel, förlorade alla mina vänner eller att mitt husdjur gick bort eller, och så vidare, så att det är ju någonting högst personligt. Så att här får vi då som terapeuter en djup inblick i personens liv.
Mm. Och just det som du pratade om i förra avsnittet, att steg tre kan vara ett sånt steg som vissa studsar på, för det börjar bli mycket prat om, men gud och sånt där, och det kan göra att folk ryggar tillbaka. Mm. Steg fyra är ju också ett sånt lite klassiskt steg i 12-stegsprogrammet som folk kan faktiskt kliva ut på. Jag tror dels att det handlar om att man ska dra upp mycket jobbig gammal smärta. Man ska gå igenom livet. Det är ju tungt, såklart. Mm. Liksom. Men också att det första steget som man faktiskt ska göra konkret arbete på. Mm. Tidigare i steg 1, 2, 3 ska vi läsa, vi ska lyssna på vår sponsor, vi ska prata, men ta vissa beslut. Men i steg 4 ska vi jobba och skriva. Det är ju jobbigt. Man är liksom en lat jävla missbrukare.
Och vi lägger ju också en, vad ska man säga, vi pratar så väldigt mycket om hur jobbigt steg 4 är och att det är då det verkligen, det är då gör det ont och hela den biten. Och jag tror att det också avskräcker väldigt många just från steg 4. Ifall vi istället pratar om hur nödvändigt det är, och liksom vad det faktiskt gör för oss och varför vi ska göra det, så tror jag att vi kan ta bort lite av just den här, vad ska man kalla det, känslan.
Men jag tror att det är så här också, att just vi som har den här sjukdomen och vi som har ett liv bakom oss av droger, alkohol och allt vad det innebär, har oftast en ganska stor ryggsäck av ilska, rädslor, knepiga relationer, mycket mörker får man ju säga. Mm. Och då är det ju högst nödvändigt att faktiskt tömma den ryggsäcken för att vi ska kunna få liksom en bra start i tillfrisknandet och kunna fylla på med nya, bättre saker.
Och det för ju oss till nästa steg, steg 4, när det kommer till ilska och irritation.
Ja, men precis. Och det är precis som du säger, Nemo, det är viktigt att tömma de här sakerna och börja berätta saker, men vi har också steg 4 för att lära oss en teknik när vi blir arga eller besvikna, för det kommer vi att bli. Mm. Så ser livet ut för alla människor.
Mm. Exakt, den stora skillnaden mellan oss som har den sjukdomen kanske och en vanlig människa är att om vi fyller vår ryggsäck med ilska och rädslor och otrohet och piss, så kanske kommer en dag där det liksom kokar över och det blir en jättebra idé att supa och knarka. Mm. Så kanske inte vanliga människor hanterar det.
Vårt tillfrisknande handlar ju om vårt mående. Mm. Och eftersom vi har så jävla svårt att släppa saker och vi har ju inte direkt ett inre konstruktivt sätt att automatiskt ta hand om de här grejerna, vilket betyder att vi måste gå till praktisk handling på det här. Vi behöver fortsätta inventera och använda oss av den mentala träning som Robert började prata om.
Mm. Och just i steg 4 så är det ju vissa listor, talar man om, i 12-stegsvärlden. Och jag är lite nyfiken på skillnaden mellan hur vi jobbar i 12-stegsprogrammet och hur ni jobbar med dem. För att i 12-stegsprogrammet så är det ju En lista som handlar om harm, irritation, som vi var inne på. Mm. Och en lista som handlar om rädslor. Mm. Och en lista som handlar om sex och relationer, kan man säga. Mm. Och hur anammar ni det här?
Vi går igenom alla de här känslorna, och när gubbarna då skrev de här stegen från början, så hade man ju bara konstaterat att ilska var livsfarligt för en alkoholist. Man beskriver det till och med som att det var en lyx för vanliga människor, men för oss var det dödligt.
En tvivelaktig lyx.
Ja, en tvivelaktig lyx faktiskt, du har helt rätt.
Det är ett bra uttryck, tycker jag.
Ja. Och som vi sa tidigare, vi tittar snarare på varför ska jag gå igenom det här, och som vi sa då, på vilket sätt påverkar de här känslorna min hjärna och mitt generella mående, så att vi också får en förklaring till varför det här är så viktigt. Och gubbarna hade ju någonstans inte riktigt, och vi kommer ju gå igenom det nu i resterande steg, de hade ju det fanns ju inte forskning på de här sakerna då. Sen att det var så otroligt träffsäkert, det är ju faktiskt närmast fantastiskt. För idag finns det ju forskning inom alla de här områdena, inte där man kanske har forskat just på de 12 stegen, men man har forskat på alla de här faktorerna som vi kommer att gå igenom.
Och i 12-stegsprogrammet så pratar man ju om det här med andliga uppvaknanden, men vi har ju här inne nu pratat lite mer om aha-upplevelser eller poletter som faller ner. Och för mig personligen så var faktiskt just steg 4 och den här sex- och relationslistan en sån grej där jag kände att det var den första riktiga kicken i programmet. Jag kommer ihåg att när jag hade gått igenom min sexlista med min sponsor och lämnat den lokalen, så kände jag mig liksom, jag kände mig med 20 kilo lättare. Det var som en stor sten hade lättat från mina axlar. Och jag kände att jag behöver inte bära det här själv längre. Jag har liksom en sponsor eller mentor eller vad man ska kalla det, som liksom, som bär det här med mig. Och jag, liksom, jag är förlåten på något sätt.
Ska vi dra de andra tre delarna lite snabbt i alla fall?
Absolut,
så att man får självklart lite större inblick. För att när jag har gjort den här del 1 i steg 4, så hoppar vi vidare till del 2 naturligtvis. Och där börjar vi titta på mitt eget ansvar i de här situationerna och relationerna där jag har varit arg. Här är det ju lätt för gemene man att tänka, nej men jag har ju ingen egen jävla del i det där.
Det var ju han som gjorde det.
Det var han som gjorde det. Men faktum är att i samtliga relationer vi har i livet, så har vi alltid ett eget ansvar. Om du säger någonting otrevligt till mig här på morgonen, Nemo, så har jag ett eget ansvar i hur jag väljer att bemöta dig. Jag kan svara med något otrevligt tillbaka, och sen så har vi ett liksom tjafs igång. Eller så kan jag välja att tänka att oj, men det där dåliga månet vill inte jag vara en del av. Det får han hålla för sig själv.
Ja, men Nemo kanske hade en pissmorgon.
Precis, det är nästa sak. Jag kan ju tänka så här, nej men Nemo kanske hade en pissmorgon, undrar vad det är som har hänt. Jag kanske ska fråga honom hur han mår.
Och i den mentala träningen så är det just det, att på vilket sätt kan vi hjälpa den här människan? Och att börja se alla som spirituellt sjuka, att vi alla bär på vår egna skit som leder till vad vi gör. Bara för att någon är otrevlig en morgon, så betyder det inte att jag måste gå in i en motattack. För ifall vi väljer att se den andras perspektiv, att den kanske är en jävla pissmorgon, då kan vi istället bemöta det med tålamod och tolerans. Och tålamod och tolerans är ju en stor del i harm eller ilska och förbittring. Speciellt, jag är ju bilförare, så när jag ska köra bort från Skeppsbron på kontoret, så är det nästan till omöjligt att ta sig ut förbi cyklisterna. Och då har jag beslutet att antingen sitta och slå i ratten och gå in i ilska och gå in i irritation, eller använda med mental träning och just arbeta på karaktärseffekten, vad man vill kalla det, som gör att jag kan gå en liten annan väg.
Vi kan väl förklara det där också när du säger mental träning, för att då i original 12-stegsprogrammet så pratar man ju om bön och Gud här nu i 4:e steget, att jag ska använda mig av bön för att släppa olika ilskor. Vi har ju valt att tala om mental träning istället, och utifrån att det finns forskning om mental träning, det är en teknik som man använder sig mycket mycket av inom till exempel idrottsvärlden på elitnivå. Och är en metod som fungerar. Och där jag menar ju att bön är i själva verket mental träning.
Och jag tycker att det är jättebra att ni berättar hur ni jobbar med det på The House. Jag förstår att det naturligt blir så, men jag tror också att det är jätteviktigt att vi pratar om hur det är i originalet, så att alla kan känna igen sig och så att folk förstår skillnaden.
Precis.
Så det är jätteviktigt.
Ja. Så när jag då tittar på min egen del, då frågar jag mig själv, vad har jag gjort? Och det här är oftast ganska svårt, därför att jag ska titta på vad jag har gjort oavsett om det var den andra som började eller om den hade gjort mer fel. Och till exempel när det kommer till nära relationer är det här svårt. Och här tittar jag då på, har jag själv varit oärlig till exempel? Har jag själv varit självisk eller hänsynslös eller egoistisk? Och har jag varit rädd?
Och rädsla i det här är ju faktiskt enligt mig en av de största punkterna. För så otroligt mycket, och det här är något vi inte ser. Vad jag själv fick lära mig när jag gick igenom 12-stegsprogrammet var ju att jag faktiskt var rädd för exakt allting. Men så otroligt mycket av mina reaktioner, mina mothugg, mina konflikter, det ena och det andra som var på min, alltså harmimentering där med ilska och irritation, det kom ju utifrån min rädsla.
Det är precis så. Alla de här känslorna är utifrån rädsla. Vi har låtit rädslor styra vårt liv egentligen. Och det är ju tredje delen i fjärde steget kommer också handla om rädslor. Och i original 12-stegen då så är det inte konstigare än att man gör en rädslolista. Och vi på The House går igenom varför ska vi titta på våra rädslor, och även här då på vilket sätt påverkar rädslor vår kropp och våra reaktioner och vår hjärna framför allt. Även rädsla sitter i amygdala. Och hur kan vi göra, eller vad kan vi göra för att träna bort de här rädslorna? För vi kan faktiskt träna bort de här rädslorna. Det är ingenting som kommer att... Och med all respekt då till original 12-stegsprogrammet, för även här då så handlar det om en rädslobön. Och den är ju jättefin. Men för att vi ber en rädslobön en gång så kommer inte våra rädslor flaxa ut genom fönstret. De kommer att finnas kvar. Så det här är någonting som vi behöver träna på. Vi behöver ta med oss det här i någon slags allra helst daglig rutin.
Och det är ju någonting som också nämns i 12-stegslitteraturen, det här med att våra karaktärsdefekter, som till exempel harm, rädsla och allt det vi pratar om nu, vi blir inte befriade från det. Vi är människor, det kommer ju komma tillbaka gång på gång på gång på gång under hela vårt liv. Och det handlar lite om hur man då väljer att agera på det. Hur man ska hantera det här.
Och nu kommer jag snurra bort med lite mental träning, men den träning och den mentala träningen som varit absolut viktigast för mig när det kommer till rädslor, det är ju att när vi väl har sett dem en gång så blir det väldigt mycket lättare att identifiera dem i stunden. Och där har kruxet suttit för mig. Väljer jag att följa rädslan eller väljer jag att agera annorlunda? Och för varje gång jag agerar annorlunda och går emot rädslan så arbetar jag även på den genom återupprepade beslut.
Och när man faktiskt lyckas med det, att agera annorlunda än vad liksom sin impulsiva känsla säger och som man gjort tidigare, varje gång man lyckas med det, då växer man ju också lite och självkänslan blir lite starkare.
Självtillit.
Och allt det här hänger ihop liksom, så det är ju himla fint.
Så i fjärde steget, sista delen av fjärde steget sen då tittar jag faktiskt på sex. Och det gör man även hos oss. Så i original 12-stegsprogrammet tittar man på sex och vilka jag har skadat sexuellt eller sårat sexuellt. Och här är ju många som ryggar tillbaka att vad ska jag gå igenom det här? Jag har aldrig skadat någon och så vidare. Men det handlar faktiskt om att även har sårat någon. Så det betyder inte att jag måste ha begått grova övergrepp. Vilket det kan vara naturligtvis. Men det kan lika gärna handla om tjatsex eller att jag använt mig av sex för att få någonting. Och det behöver inte vara en ny handväska utan snarare kanske för att få lugn och ro. Eller
otrohet.
Och
eller
oärlighet.
Svartsjuka. Det finns så mycket kring det där. Det är så brett liksom. Så det är, man tror nog spontant så här, det måste handla om sexuella brott eller så här, övergrepp. Men det är ju så brett.
Jag tror att en av de viktigaste sakerna i sexlistan, det är just att få se vilka karaktärsdefekter som existerar här. För när det kommer till de här typerna av relationer så blir de här defekterna väldigt mycket på sin spets. För mig som ung kille så är det otroligt lätt att tillgå just oärlighet till exempel. Att man börjar fippla lite med sanningen. Man säger lite för mycket som man egentligen inte menar. Och på ett sätt så är det här att vi faktiskt sårar den andra människan i en sexuell relation.
I vart fall lurar.
Men det är exakt så. Och det är de här grejerna vi behöver se för att kunna veta, okej, men hur ska jag agera framåt? För vi ska ju inte lägga ner sexuella relationer bara för att vi inte har varit 100% reko tidigare. Utan hur kan jag göra för att inte såra någon annan människa och inte lägga på bagage på mig? Hur kan jag ha liksom hälsosamma sexuella relationer utan de här typer av defekter?
Och då tror jag att supermycket ligger i att vara ärlig.
Ja.
Att vara tydlig med sina motiv och sina känslor.
Och sätta gränser.
Verkligen. Verkligen.
Och här skriver ju då Stora Bok väldigt fritt faktiskt om sex. För då ska vi återigen komma ihåg att den skrevs på 30-talet, den här boken. Men man hade faktiskt en ganska öppen syn på sex. Menade på att, jag minns inte hur står det egentligen, vissa tycker om ren kryddmat och
just det, och vissa ropar på sex och mer sex.
Ja, precis, och vissa är aldrig nöjda och vissa vill inte ha någonting. Så man är väldigt, man skriver väldigt fint om sex tycker jag. Det sägs, och det här är bara ett rykte, det kan verkligen bara vara ett hittepå eller en råtta i pizza, men det sägs att många av de här första gubbarna hade utomäktenskapliga relationer, homosexuella relationer. Och att man också därför var ganska
fri.
Fri. Men på den tiden var ju det oerhört skamligt. Och väldigt förbjudet. Utan...
Fint ändå.
Vi vill ju lägga till här att vi har utvecklat steg 4 då till en femte del som handlar om skuld och skam. Vilket också är känslor som är djupt bidragande till ett fortsatt missbruk, ett fortsatt användande. Så att vi har lagt till lite delar i steg 4.
Jag visste inte det. Det var fint och bra, tänker jag. Det är ju verkligen en enorm stor del av den här sjukdomen och tillfrisknandet. Så det gladde mig att höra. Bra gjort, grabbar. Bra. Vi går vidare. Steg 5 lyder så här. Vi erkände inför Gud, oss själva och en annan medmänniska den exakta innebörden av alla våra fel.
Och det är ju det här man då inom tolvstegsgemenskapen kallar för att vi ska berätta en livshistoria för vår sponsor. Här, det står väl till och med i boken att jag lyfter fram varje dunkel vrå.
Det står även att det är en förödmjukande upplevelse. Och det är ju verkligen så det kan kännas. Det kommer jag ihåg att jag gjorde även för mig. Och vad det här handlar om, det är att vi som sagt ska berätta en livshistoria. Men vi ska också ta upp våra hemligheter. Grejer vi har gjort. Saker vi blivit utsatta för. Tankar. Avvikande sexuella beteenden. Och egentligen, det här är bara exempel. Men egentligen saker som blir den där lilla, vad ska man säga, spiken i magen när vi tänker på den. Eller de där sakerna vi försöker gräva ett hål och begrava. Och de här grejerna ska aldrig berätta för någon.
Och här då inom de flesta traditionella tolvstegsbehandlingar, de har ju kastat in en livshistoria någon gång i början av en behandling. Och jag förstår tanken med det, men jag tror att det kan vara väldigt svårt att efter att ha suttit i en grupp i en eller två veckor att verkligen vara helt ärlig.
Men förstå vikten av att göra det här då. Och verkligen kunna se alla de här sakerna. För en av de viktigaste sakerna i steg 5, det är hur har allt det här påverkat mig och hur har det känts för mig? Att vi börjar prata om det.
Och det är ju som du sa, Felix, våra hemligheter. Och, för vi har ju valt att behålla steg 5 på steg 5 egentligen. Och vi ger ju en uppsjö av exempel på saker som är viktiga att ta med i en sån här historia. Och forskningen säger att varje människa i snitt bär på 13 hemligheter. Varav 6 av de här hemligheterna berättar vi aldrig för någon. Mm. Och de här hemligheterna påverkar oss faktiskt mer än vad vi kan tro. Och vad det nu är för hemligheter, ja, men återigen, det är ju högst individuellt. Det kan vara övergrepp jag har varit med om, men det kan lika gärna handla om att jag har stulit när jag var litet barn, eller från mamma eller pappa eller någon kompis, eller det kan handla om sexuella fetischer, tankar som jag har, eller otroheter och så vidare.
Och en koppling som nu har dragits mellan hemligheter, alltså enligt forskningen, är just att hemligheter påverkar vår impulskontroll faktiskt. Och det är ju av extrem vikt när det kommer till beroende att vi faktiskt börjar få bukt med. För oftast är det att vi hoppar från tanke till handling. Mm. Men bara för att jag tänker något så behöver jag inte göra det.
Nej.
Och alla steg i 12-stegsprogrammet grundar sig i total ärlighet. Men vad det här blir i förlängningen med steg 5, det är just det att vi börjar vara ärliga om vad vi känner. Vi börjar vara ärliga om att sätta gränser, och vi börjar lära oss att kunna prata med andra människor om saker som vi annars hade bara, som sagt, begravt.
Mm. Jag tänkte ju så här, när jag kom till steg 5 och hörde från folk i gemenskapen så här, att då ska man berätta sin livshistoria för sin sponsor. Då kände jag så här, han ska få höra. Nu ska jag
bräcka honom.
Ja, nu ska jag äntligen få berätta hur häftigt jag har haft det, och vilka tjejer jag har legat med, och vilka kändisar jag har träffat, och hur stökigt det har varit. Men jag fattade ju att det var inte så mycket det handlade om, liksom, att få hans wow liksom reaktion. Det handlade ju om att berätta saker som jag inte hade berättat förut. Att lyfta på de stenarna var det som krävdes. Och det var så speciellt, när jag gjorde det sen, så var det som att i det steget förstod jag hur förljugen jag var. För att jag berättade för min sponsor om mitt liv och vissa saker som hade hänt, vissa traumatiska minnen. Och det var som att han kunde liksom rätta mig nästan ibland och så här kontrollfråga typ så här: men Nemo, var det verkligen så där, eller var det kanske snarare så där? Och jag bara, fan, du har rätt, det var ju så det var. Och det var så jävla omskakande, för jag hade liksom gjort om min historia och min verklighet i min skalle. Så jävla förljugen var jag liksom. Och det var som att marken under mig bara rämnade. Jag bara, shit, är jag så här jävla skev? Ja, det är jag uppenbarligen. Men då hade jag ju en tillfrisknad framför mig som kunde hjälpa mig att minnas min historia korrekt.
Det blir lite, en livsviktig upplevelse, exakt, att få se sanningen om sig själv.
Exakt, exakt.
Och här kör ju då originaltolkningsprogrammet, nu kör man bara vidare, vilket är viktigt. Vad vi lägger till är väl snarare att om vi här inser att klienten har en hel del djupa trauman, för det är ofta här det kommer upp. Och vi, ibland har man ju berättat om djupa trauman redan från dag ett, och det är ju fint när man kan vara så öppen. Men vi tycker ju ändå att steg 5 ligger på en bra plats. För här har man fått förtroende för gruppen om man går i grupp, eller förtroende för sin terapeut och kommit in i arbetet. Så märker vi här att nej, men här, vi har lite saker vi behöver arbeta med på sidan här. Då gör vi en avstickare, ja, och arbetar med de sakerna, ja, snarare än hoppa vidare till 6:an som vi ska göra nu.
Jag tänker vi kan ju knyta ihop 6:an och 7:an.
Exakt, det var det jag tänkte fråga. För i programmet så brukar man ju ofta tala om steg 6 och 7 ihop. Mm. Och man brukar prata om dem som de lite bortglömda stegen. För det är en kort text i boken. Mm. Och jag tycker personligen, än idag, att det är de svåraste stegen att dela om på möten. Det finns inte så mycket att säga, ska jag ärligt säga. Det är min känsla. Mm. Men du behöver inte hålla med, Robert.
Jag håller inte med.
Du sitter och ler, och du har 4 gånger så lång tid som mig i programmet, så du har förmodligen massa att säga om det här. Men det är min erfarenhet av det. Men jag läser steg 6 och 7, så kan ni få säga hur ni gör med dem i The House.
Ja.
Steg 6 lyder så här: var helt och hållet beredda att låta Gud avlägsna alla våra karaktärsdefekter. Och steg 7 lyder, bad honom att ödmjukt avlägsna våra brister.
Precis, och precis som du sa så kallas ju de här stegen de bortglömda stegen ibland. Och det låter ju, återigen så låter ju det här kanske konstigt då för en människa som inte har inblick i tolvstegsprogrammet. Vad då karaktärsdefekter?
Vad är det ens?
Vad är det ens? Och vad då be om att få bli av med dem? Och i stora boken så har de här två stegen ungefär 10 rader. Det är 2 små korta stycken. Vi menar att det är nu som steg 6 och 7 är helt avgörande för om en person kommer till tillfrisknande eller inte. Vi har nu gjort en ordentlig bakgrundscheck. Vi har tittat på känslor, vi har tittat på beteenden. Och har vi gjort det här ärligt och grundligt så har vi troligtvis sett att vi har en hel del beteendemönster. Eller som man då kallar det inom AA, karaktärsdefekter. Alltså defekter i min karaktär. Och det kan vara oärlighet, rationalisering och självcentrering.
Förhalande
och alibi och en mängd olika beteenden som har varit med mig hela mitt liv ofta. Men de här beteendena har också ofta utvecklats i missbruket och blivit värre.
Hur jag brukar se det är ju att vi har ju inte de här karaktärsdefekterna eller sidan av oss själva för att vi är dåliga människor eller vi har dålig karaktär eller vi är felskapta. Utan vi har ju utvecklat de här, vissa i tidig ålder och vissa senare i missbruk, just för att vi får någonting utav det. När vi har den här sjukdomen så har vi en hel del sjukdomsbehov som vi försöker fylla. Och genom oärlighet, genom själviskhet så har vi både fyllt dem men också skyddat oss själva. Så det är av en anledning som vi sitter med dem idag. Det är bara att de har börjat ta väldigt mycket mer än vad vi faktiskt får. Mm. Och konsekvenserna har blivit väldigt mycket större. Mm. Och det är lite samma sak som ett beroende. Vi fick ju någonting av substansen i början. Mm. Precis som av våra karaktärsdefekter.
Mm. Vi har använt de här beteendena som överlevnadsstrategier för att stå ut med oss själva och hantera omvärlden och... Återigen då, vi menar ju på att de här stegen är avgörande för om en person kommer till tillfrisknande eller inte. De är också avgörande för om en person fortsätter att vara i tillfrisknande. Och vi menar att de är fullständigt avgörande för om en person tar ett återfall eller inte. Ett återfall börjar alltid med en tillbakagång i mina karaktärsdefekter eller mina beteendemönster. Mm. Ett återfall dimper aldrig ner från himlen oavsett vad det är som händer. Och nu pratar jag då efter en längre tids nykterhet eller tillfrisknande. Inte efter en veckas nykterhet, utan då har jag inte ens kommit hit någonstans. Men säg att jag har 1 års nykterhet, eller 2, eller 3, eller 20 för den delen. Då börjar ett återfall alltid med en tillbakagång i mina gamla beteenden.
Den där lilla lögnen.
Ja, den där lilla lögnen. Den här lilla manipulationen och så vidare.
Men hur jobbar ni då rent konkret med steg 6 och 7 hos The House?
Först identifierar vi alla de här defekterna eller beteendemönstren och går igenom dem. Vi har en del matriser som vi arbetar med för att se på vilket sätt det här har påverkat mig och min omgivning. Och i 7:an sen så börjar vi träna för att bli av med dem. Och återigen då, mental träning.
Det är den mentala träningen som faktiskt arbetet med våra karaktärsdefekter sitter. Mm. Och att vi hela tiden är uppmärksamma i vilken riktning av tillfrisknandet vi är på väg i. Mm. Det är ju där som rutinerna som vi kommer komma till i steg 10 och 11 kommer in. Men det är just att se att våra status på våra karaktärsdefekter är egentligen status på vårt tillfrisknande. Mm. Och det är därför det är livsviktigt för oss att alltid ha lite temperatur på det. Mm.
Och här, man kan ju kalla den här mentala träningen för någon form av affirmationer. Och även här då, så finns det ju en hel del forskning kring affirmationer. Det finns viss forskning som menar på att nej, men det funkar inte alls. Och så finns det viss forskning som menar på att jo, det här funkar alldeles utmärkt. Förutsatt att jag har accepterat ett faktum.
Mm.
Och med det sagt så menar jag på att jag har svårt att tro på självhjälpsböcker där jag ska ställa mig framför spegeln och säga till mig själv att jag är hetast i världen. Jag är snyggast i världen. Hjälp mig att få en miljon. Jag är inte så säker på att det faktiskt fungerar, utan jag tror snarare att jag bygger upp en falsk självbild och en falsk självkänsla egentligen. Om jag däremot har accepterat vissa faktum, alltså till exempel, jag har det här beteendet, hjälp mig att bli av med det. Ja, men då säger forskningen att det här faktiskt fungerar, förutsatt om jag tränar.
Mm. Ja, intressant alltså.
Det är ju lite samma sak som när det kommer till det där med affirmationer. I programmet, alltså i gemenskapen, i traditionella 12-steg, så brukar man ju prata om att man inte kan be för sig själv. Mm. Och man kan inte be för materiella ting. Utan vad vi kan be för, det är ju egentligen vår andliga utveckling och för att kunna vara till största möjliga nytta för omvärlden.
Mm.
Och det är ju lite samma grej här med hur vi pratar om att affirmationer funkar. Nej. Ge mig en mille imorgon. Nej, inget kommer hända.
Nej, jag kommer bli besviken.
Ja, det kommer du bli. För att du har en förväntan. Men liksom att hjälpa mig att arbeta på min oärlighet. Det är ju för en annan, det är ju på en annan grund.
Nu är vi framme vid ett av de mest betydelsefulla stegen, tror jag, för många människor. Ett steg som man kan säga att man får ganska mycket tillbaka av det ofta. Jag vet inte om det är rätt uttryckt, men det är ett väldigt kraftfullt steg, om man säger så i alla fall. Vi ska prata lite om gottgörelser.
Mm.
Och jag tänker att vi kan kanske väva ihop steg 8 och 9 här med. Känns det okej?
Mm.
Steg 8 lyder så här. Gjorde upp en lista över alla de personer som vi har gjort illa och blev villiga att gottgöra dem alla. Och steg 9 lyder. Gottgjorde så långt det var som möjligt de här människorna personligen, utom då detta kunde skada dem eller andra.
Ja, men nu har vi gjort steg 4 speciellt och vi har gjort steg 5. Vi har sett våra karaktärsdefekter och som det står i boken så ska vi ha fått en rejäl dos sanning om oss själva. Och i de här listorna och i det här arbetet och när vi ser hur vi har agerat med andra människor och med världen så har vi troligtvis hittat, eller inte troligtvis, vi har hittat x antal namn på människor som vi sårat genom våra beteenden. Och för att fortsätta med den här städningen och liksom fortsätta bygga på hur vi hanterar relationer så är det av vikt att vi tittar på alla de vi har sårat, strukturerar upp eller skadat, vad har vi gjort? Och att vi sedan går dit och gottgör dem. Vi ber inte om förlåtelse, för det har vi gjort tusentals gånger ur felaktiga motiv. Utan vi ska egentligen endast städa rent det vi har gjort och titta på hur kan vi gottgöra den här människan för våra beteenden.
Mm. För det är en otrolig stor skillnad mellan att faktiskt gå runt och säga förlåt till alla. För det har man ju, som du säger, gjort.
Det är missbrukat det.
Med hela sitt liv. Och det, någonstans så är det så att det folk vill ha är ju faktiskt en aktiv förändring i ens beteenden. Inte ännu ett förlåt liksom.
Mm.
Och man kan ju tycka att det här är ordklyveri också, men vi försöker att inte använda oss av ordet snälla, snälla, förlåt mig. För att när jag gör det så kräver jag ju faktiskt någonting av den andra personen. Mm. Utan istället så ska jag träna på att be om ursäkt för. Jag skulle vilja be dig om ursäkt för.
Mm.
Och det är en väsentlig skillnad faktiskt. Ett så tar jag ett mycket tydligare ansvar för vad jag har gjort. Men det är också en viktig skillnad i hur jag faktiskt blir bemött här. För att säga att jag kommer till dig nu, Nemo, och säger snälla, snälla Nemo, förlåt mig och du ber mig dra åt helvete.
Mm.
Men då står jag här nu med axlarna ner och han förlät mig inte. Men om jag kommer till dig och säger, du Nemo, jag skulle vilja be dig om ursäkt för. Om du nu ber mig dra åt helvete, då är det faktiskt jättetråkigt. Men jag har bett om ursäkt för vad jag gjorde.
Och tillfrisknande handlar otroligt mycket om frihet. Och när vi kommer in i programmet där vi börjar arbeta tillfrisknande, så finns det ju ofta människor som vi byter sida av gatan för. Eller som vi liksom, det kommer ett sms från och vi kan inte titta. Och det sitter så mycket skam och skuld i det här, som håller oss tillbaka hela tiden. Ifall vi faktiskt inte tar hand om det och tittar ärligt på det.
Och sen tror jag också att det finns en tid och plats för allting. Alltså när man är nynykter så finns det ju trots allt människor som, där smärtan är väldigt färsk.
Mm.
Så jag tänker att timing här är väldigt viktigt.
I samråd med andra.
Ja,
att vara varsam. Återigen, be om hjälp.
Ja, att vara varsam liksom. I tolvstegsprogrammet så har man ju sin sponsor då.
Mm.
Och jag tänker att det finns ju människor än idag. Alltså jag har varit nykter och drogfri i över 6 år. Mm. Det finns människor som än idag inte vill ha med mig att göra. Mm. Som inte vill ta emot mina gottgörelser. Och det är helt fine för mig. Alltså när jag var nynykter så var det fruktansvärt tungt. Mm. Då kände jag så här, åh, varför vill de inte liksom se den här nya Nemo? Jag har så mycket att säga. Ja, jag ville visa upp den här nya nyktra. Och jag vill ju se
för...
Ja, men vad fan, jag vill bara så här. Men nu är det mer så här, om tillfälle kommer ges att jag får chansen att gottgöra de här människorna, så är det jättefint såklart. Men jag kommer aldrig som så här jaga dem eller kämpa efter dem. Jag har funnit acceptans i att ja, men det är så, bara så här det är liksom.
Så länge du är villig,
exakt,
som jag brukar säga.
Exakt.
Och gottgörelserna får ju också ta tid. Mm, det är viktigt att lägga till här. Det här är ingenting som ska springas ut och göras på en vecka. Absolut inte. Utan när det kommer till gottgörelser med nära och kära till exempel, det kommer att ta tid för dem att lita på mig igen.
Mm.
Jag behöver nog ha uppvisat ett tillfrisknande och en seriositet i det jag gör innan det är någon mening med att ens komma och faktiskt ta ansvar för vad jag har gjort. Här finns det ju också, det är lika bra vi lyfter upp det, men här finns det ofta en rädsla för vad då ska jag kontakta gamla sexuella relationer? Och nej, det ska vi inte. Det står faktiskt till och med i AAs original 12 steg. Det är inte meningen att jag ska ringa upp någon gammal relation jag hade för 20 år sedan och be om ursäkt för att jag låg med någons hustru. Då gör jag mer skada. Jag har alltså ingen rätt att bli av med mitt eget dåliga samvete på någon annan människas bekostnad.
Mm.
Det är viktigt att lägga till här.
Mm. Det står ju till och med i stegen som du säger. Mm. Kan det göra mer skada än nytta så ska vi inte göra det. Liksom.
Kan inte klampa in.
Nej, det har vi ingen rätt att göra.
Mm.
Nej, bra. Snyggt. Vi gasar vidare till steg 10 då, som lyder så här. Fortsatt att göra en personlig inventering och erkänna genast när vi hade fel.
Mm.
Precis, och steg 10 är ju då det första steget av de 3 sista som man brukar säga att man lever i.
Mm.
De stegen som man har med sig på daglig basis. Och steg 10 är ju jätteviktigt. Steg 10 talar om för oss att bara för att vi har gjort det här programmet, bara för att vi har genomgått allt det här, så betyder inte det att vi blev några gudar. Vi blir inga perfekta människor. Vi kommer att göra fel. Vi kommer kanske att såra någon avsiktligt eller oavsiktligt. Vi kanske säger ett plumpt skämt som någon annan blir väldigt ledsen för. Vi kommer kanske att vara oärliga. Vi kommer kanske att bete oss illa. Men steg 10 ger oss möjligheten att rensa ut det här direkt.
Mm.
Mm. För att inte bygga upp ny skuld och skam.
För att inte fylla vår ryggsäck igen.
Precis.
Mm. Och jag brukar se det som att steg 10 är ju det vi, som Robert sa, vi tar med oss det varje dag. Och det sammanfattar ju faktiskt samtliga steg som vi har gjort. Och att vi fortsätter göra samtliga steg på daglig basis.
Mm.
Och precis som Robert även sa, det är just att vi kommer fortsätta och såra och skada. Jag menar, alla människor, vi sårar vissa och så blir vi sårade av andra. Och vad programmet ger oss är ett väldigt lätt sätt att fortsätta ta ansvar för det. Och som vi var inne på tidigare, inte börja bygga på den här ryggsäcken av skuld och skam.
Mm. Och steg 10, eller det kallas av vissa som att man ska vakta på sin sjukdom. Det uttrycket har jag hört ganska mycket. Och det menar väl på att man ska vakta på karaktärseffekterna och liksom, alltså, försöka undvika lite mer. Det kommer ju komma, men ni förstår vad jag menar ändå. Att kanske be om ursäkt direkt när någonting händer istället för att bygga på grejer istället.
Precis. Samtidigt då så är det ju viktigt att man inte har glömt bort steg 6 och 7. Alltså, varför gör jag det här? Mm. Det är ju ingen mening med att jag springer och ber samma människa om ursäkt 10 gånger om dagen för att jag har missat att arbeta med ett beteendemönster.
Då blir det ingen kraftfull gottgörelse om man får göra om den 14 gånger.
Och hur vi gör, steg 10, i traditionella 12 steg så brukar det vara att du ska fortsätta ringa din sponsor, du ska ringa ut och du ska använda stegen praktiskt under dagarna. Här så introducerar ju vi den dagliga inventeringen som man gör på kvällen. Där vi som sagt, vi tittar egentligen på vad alla steg säger. Har jag varit självisk? Har jag varit oärlig? Har jag varit rädd? Har jag använt mig av min mentala träning? Har jag... Vad är det mer vi frågar?
Om rädslor och karaktärsdefekter. Ja.
Är det något jag behöver dela med någon annan? Mm. Och att vi hela tiden håller upp den här checken.
Ja, fint. Vi kör vidare med steg 11 som lyder så här. Sökte genom bön och meditation att förbättra vår medvetna kontakt med Gud sådan vi uppfattade honom, varvid vi endast bad om insikt om hans styrka med, eller hans vilja med oss och styrka att utföra den.
Och här låter det ju så där läskigt igen. Bön och meditation. Och när jag kom till programmet, jag förstod ju ingenting av det här steget egentligen. Men tittar man då vad som står i stora boken. Men här handlar det om hur jag börjar min dag och hur jag avslutar min dag. Att jag faktiskt, det är inte konstigt än att jag tänker igenom min dag och planerar den. Och sen av den andra delen där, meditation. Det är ganska fantastiskt att man på 30-talet skrev om meditation. Därför att det måste ju varit stor flum på den tiden.
I New York.
Ja. Idag finns det ju oerhört mycket forskning kring meditation och hur, på vilket sätt det påverkar vår kropp och vårt sinne och vårt mående. Man har ju till och med infört meditation i vissa skolor faktiskt idag.
Det är ledare inom KBT då, inom fas 3 eller vad det heter. Och KBT, där mindfulness och meditation är en av de ledande verktygen faktiskt som används över hela världen. Mm.
Ja, i 12-stegsprogrammet då så pratar ju vi ofta om bön och meditation i steg 11. Men också blir det ju mycket prat om den här kvällsinventeringen som ni har redan i steg 10. Så det är lite skillnader, men ändå mycket likheter får man säga. Är det någonting mer om steg 11 vi behöver veta?
Det finns ju en uppsjö med meditationsapp idag. Och här har vi valt att inte, det finns säkert några rekommendationer, men vi har ingen specifik app än. Det är viktigt att lägga till. Ja, men meditation kommer faktiskt i vår app, det kan vi väl berätta.
Verktyg för mental träning kommer i vår app, där meditation är en av dem. Där vi faktiskt håller på att titta på hur vi kan utveckla och konkretisera det vi snackar om när vi snackar om mental träning. För det kan låta väldigt flummigt. Men med hjälp av tekniken så kan vi verkligen göra det här till applicerbara verktyg. Där man verkligen förstår vad fan man håller på med. Och som sagt, där är meditation en av de sakerna.
Men sen är det ju också viktigt att komma ihåg att meditation behöver inte vara så komplicerat. Det handlar faktiskt bara om att tänka på andningen. Att egentligen sitta rakt upp och ner med bägge fotsulorna i marken. Och in genom nosen och ut genom munnen och ta djupa andetag. Och det vi rekommenderar här är ju att det är viktigare att komma igång med rutinen kring meditation än att jag ska försöka hitta den där perfekta 45 minuterna när solen lyser in genom fönstret på morgonen och det är helt tyst och lugnt i huset från ungar eller annat liksom jox jag har runt omkring mig.
Perfekta ställningen.
För då kommer det inte bli av, utan det är viktigare att komma igång med en andningsrutin. Sen kan det kan handla om 5 minuter. Tycker jag att det är för länge, så 2 minuter. Tycker jag att det är för länge, så 1 minut. Bara jag kommer igång.
Men det är som med det mesta, man får börja smått. Vi är framme vid vägs ände. Vi är framme vid steg 12 som på många sätt är det viktigaste steget. Och på ett sätt så är det ju...
Kan man skippa?
Exakt. På ett sätt är det ju steg 12 som vi gör här idag. Om man ska men hårdra lite. Steg 12 lyder så här. När vi som ett resultat av dessa steg hade haft ett andligt uppvaknande försökte vi föra detta budskap vidare till de alkoholister som fortfarande lider och tillämpa dessa principer i alla våra angelägenheter.
Och i traditionella 12 steg så handlar ju steg 12 om att sponsra, 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 sponsra. Upp med handen, hälsa på nykomlingen, börja arbeta med andra, prata om programmet och hela den biten.
Göra service.
Göra service, absolut. Något som vi faktiskt börjar med direkt i programmet. Mm. Där vi kokar kaffe och lägger fram alltså bladen och hela den biten. Mm. Men vad vi pratar om i 12:e steget är just omtanke. Hur kan vi visa världen runt omkring oss liksom omtanke och snällhet och vara en tillgång? Oavsett om de bara är till busschauffören. Om det är till busschauffören eller taxichauffören eller mamma eller syskon eller vem det nu kan vara.
Det är ju, vi tittar ju på medkänsla, precis som Felix säger. Och compassion therapy är idag en egen metod faktiskt. För även här finns det väldigt mycket forskning kring vad gör compassion med oss som människor. Vi blir faktiskt positivt påverkade av att hålla upp en dörr för någon. Även om jag inte ens får ett tack tillbaka. Även om den andra människan inte ens ser att jag gör det här. Så får jag en positiv belöning.
Mm. Och det är exakt det här som vi pratade om tidigare. När man ser en annan människa få den här poletten falla ner. De har förstått programmet. De har liksom hittat dörren.
Gåshuden.
Exakt. Och den känslan är ju obeskrivlig. Mm. Det är ju den finaste känslan man kan få uppleva nästan.
Och det är det vi menar när vi pratar om att kicka på programmet. Mm. Eller verkligen som jag ser att vi fortsätter hitta de här kickarna, de här tripparna eller vad man vill kalla det i programmet. Fast genom de här kanske mer andliga och emotionella upplevelserna. Genom att hjälpa andra. Genom att se folk tillfriskna. Speciellt genom att vara en del av den här gemenskapen.
Men här skulle jag vilja lägga till, för det här är viktigt någonstans. Inom gemenskapen då, inom tolvstegsrörelsen, så har man ofta glömt bort den sista delen av meningen i 12:e steget. Och man tror ofta att det handlar bara om sponsorskap. Men det gör det ju inte. Det står också så här, vi använder det här i alla våra angelägenheter och den här delen glöms väldigt ofta bort. Vi ska alltså använda oss av det här programmet i alla våra angelägenheter. Inte bara om hur det var när vi drack och knarkade och vi kom ut ur, utan nu ska vi alltså fortsätta att leva. Hantera vår problematik och våra dagar på daglig basis. Alltså vår vardagsproblematik. Även här då, jag hör det ofta på runt om i gemenskaper att man tror att jag hittar ingen att sponsra och då är jag dålig och då gör jag inte det här precis prestation, då gör jag inte det här på rätt sätt och så vidare. Bara det faktum att man går på ett möte så för jag ju faktiskt budskapet vidare.
Du gör din del.
Ja, jag gör min del. Så inte slå på oss själva igen.
Nej, det är vi klara med.
Ja.
Som sagt, omtanke även mot oss själva.
Ja.
Nej, men just det här med att det är så brett steg 12. Det handlar om så många saker. Och som sagt, att vi sitter här och pratar om våra erfarenheter och våra vägar ut ur missbruket. Det är också en form av steg 12.
Visst är det. Och jag tycker också att det är bra om, eller viktigt att vi pratar lite grann om sponsorskap. För vad är det? Vi har ju nämnt det nu flera gånger genom bägge de här programmen. Och det kan ju vara svårt att förstå vad en sponsor är. När jag var på mina första möten och hörde att folk pratade om min sponsor säger och jag var sådär, vadå ha alla de här människorna sponsorer? Ska jag säga att Levi sponsrar mig?
Nike!
Alltså.
Men så vad är egentligen en sponsor? Vi kan väl runda av med det.
Absolut. Alltså en sponsor är väl som en mentor i tillfrisknande kan man säga. Någon som har tillfrisknat ur sitt missbruk och därmed fortsätter att hjälpa andra människor kan man säga.
Visar vad de själva har gjort i stegen för någon som inte har gjort stegen än. Det är egentligen andemeningen i att sponsra.
Ja, att föra budskapet vidare. Som den här första kompisen då till Bill. Han kom för att föra budskapet vidare. Men så vad som är viktigt att säga här, det är att en sponsor är ingen terapeut. Den är inte en läkare. Den är heller ingen arbetsgivare. Den är ingen relationsrådgivare eller parterapeut. Och det här är viktigt. De här sakerna står faktiskt i AAs stora bok. Att en sponsor är inte de här sakerna. Ändå så är det många sponsorer. Och här får vi väl vara lite ödmjuka och komma ihåg att det är bara människor. Det är icke-professionella människor som försöker hjälpa och göra det bästa de kan.
Och som gör ett stort arbete.
Som gör ett fantastiskt stort arbete. Men det är viktigt att komma ihåg att en sponsor ska inte tala om för personen de hjälper vilka mediciner den ska äta eller inte. Det är fullständigt livsfarligt. Den ska inte hålla på och gegga i personen. Relationer. Ska heller inte hålla på att låna ut pengar eller blanda ihop professionella yrkesroller.
Den har ett uppdrag och det är att ta igenom personen genom de 12 stegen.
Exakt. Precis. Mm. Och vi gör ju ofta övertramp i det här när vi liksom börjar gå in och gegga på områden som en sponsor inte ska vara i. Vad vi ska göra är att vi ska titta på personens liv och vad relaterar tillbaka till programmet. Mm. Hur kan jag hjälpa den här personen med vad den känner i stunden? Varför känner du så här? Kanske inte, nej, du ska vara inte ihop med henne eller honom.
Nej. Jag har faktiskt inte sponsorn med att göra i ärlighetens namn och ska heller inte lägga sig i vad man ska berätta eller inte berätta för sin arbetsgivare eller hur många möten man går på i veckan. En rekommendation, absolut. Men här hör vi ofta en hel del tokigheter. Ja, och sponsorer som lägger sig i huruvida personen går på behandling eller inte. Och
det finns ju otroligt mycket fint med att sponsra. Och hade vi inte gjort det så hade ju 12-stegsprogrammet dött. Det är ju liksom det att föra det vidare. Men det finns också så här, jag tänker på, dels så påminns man ju själv om vart man kommer ifrån när man sponsrar andra. När du sitter med någon nynykter, det vet ju ni om några, så är det så att man slungas tillbaka till och ens egna små fjantiga problem blir ganska, ja men de blir bagateller kan man säga, i jämförelse. Men sen så mår man ju också väldigt, väldigt bra, som sagt, när man får hjälpa människor. Det är ju så det finns mycket häftiga saker med att sponsra. Jag vill trycka på det, för att det är oftast så, när människor kommer till steg 12 så är det mycket rädslor. Vad har jag att ge vidare? Och allt sånt där. Man är rädd.
Förminska sig själv.
Exakt, och jag väntar ett helt år med att sponsra. För jag var livrädd. Och jag kände verkligen så här, men det finns så mycket bättre sponsorer. Men när jag väl började sponsra så fick jag verkligen erfara det här som jag pratar om nu. Och det som ni säger, att det är ju otroligt häftigt och givande för både sponsor och sponsor.
Men det är där vi utvecklar vårt tillfrisknande lite till nästa nivå. Och det handlar ju, för mig så handlar steg 11 om att fortsätta söka. Och i steg 12 så får jag faktiskt applicera det jag söker efter tillsammans med mina sponsorer och vara en aktiv del av andras tillfrisknande. Och det är ju lite det som hela programmet leder till.
Här kan det ju också vara så att, och även det här står jag i A's stora bok, att det kan vara så, och här är det viktigt för sponsorer att förstå, att det kan, och personen själv naturligtvis, det kan vara så att 12-stegsprogrammet inte räcker. Det kan vara så att personen i fråga har annan problematik också. Och för oss då, eftersom vi också har kortfattat beskrivit hur vi har ju gjort eller applicerat det här i vårt program. Vi är ju inte klara med vår grundbehandling för att vi har kommit fram till steg 12. Utan vi arbetar vidare med annan problematik och tittar på andra saker.
En av de viktigaste sakerna med att sponsra. Ring din egna sponsor om frågor. För vi ställs i många situationer som är svåra.
Men verkligen, det är därför man heller inte behöver vara så styrd av rädslor i det här prestationstänket.
Be om hjälp.
Exakt, det är bara ringa sin sponsor och fråga, okej, nu säger min sponsor så här. Liksom, det är väldigt fint och det är därför det är så fint uppbyggt alltihop. Ja, grabbar, vi är i mål. Det här var ju häftigt.
Ja.
Fina steg.
Verkligen, så fina steg. Och om man vill kontakta The House Rehab så kan man ju göra det.
Ja, men det är bara att mejla sandra@thehouserehab.com eller ringa vårt telefonnummer som var på hemsidan.
Mm. Och där kan ni fråga dem om deras behandlingar, prislistor, alltså beroende, medberoende, you name it.
Ja, men även behandlingsmatchning och andra frågor om tillfrisknande. Mm. Det är bara att mejla.
Mm. Ja, ska vi säga så eller?
Vi säger så.
Ja, tack alla kära lyssnare för att ni har varit med oss i det här samtalet som blev 2 avsnitt till slut. Det var väldigt...
Nu är vi klara.
Ja, men vi är
det
klara.
Kom ingen steg 13.
Nej, exakt. Det var väldigt, väldigt... Jag tycker att vi fick med det viktigaste i alla fall. Och vi hörs igen nästa onsdag. Hej då!
Hej, tja. Hej!